Guds frid, Maria.
Och Guds frid.
Idag så ska vi prata om sociala medier. Maria, om bara du och jag skulle sitta och diskutera sociala medier, hur tror du det skulle gå?
Jag tror det skulle bli ganska ensidigt.
Ja, vad vet vi?
Ja, nog vet vi en hel del. Inte ska vi ju nu dra ner oss, men, men kanske inte skulle bli så... Så vitt och brett, tror jag.
Nej. Därför är vi nog väldigt glada över att vi har fått hit Joakim och Viktor. Välkomna.
Tackar, tackar. Tack.
Och varför ni är här idag så är ju för att ni har haft någon gång i tiden en föreläsning eller flera om det här temat. Mm. Om vi skulle börja med att ni presenterar er för våra lyssnare och oss. Vem vill börja?
Novella vill, men jag kan ta stafettpinnen.
Yes.
Mitt namn är Joakim Asplund och strax på 30 år, bor i Larsmo, gift och har en son på strax på 1,5 år. Jobbar i Karleby med utveckling och sånt.
Just så. Spännande.
Jag heter Viktor Asplund, bor i Larsmo, också lite på 30 år, gift. Vi väntar vårt första barn.
Vad roligt.
Som vi det här ser fram emot att få träffa. Jag jobbar i Karleby på samma företag som Joakim på Ahola Transport med ekonomistyrning och redovisning och uppföljning.
Just det, ja.
Men också på kvällstid så jobbar jag deltid i Larsmo samling med ungdomar.
Ja.
Har nöjet att umgås med fantastiska människor.
Mm.
Även där.
Mm. Vad härligt att du ger av din tid till ungdomarna.
Ja, eller får. Av ungdomarna kanske man nästan skulle kunna svänga till.
Ja.
Hur länge sedan var det sedan ni föreläste om det här temat?
Några år.
Ja, jag minns inte faktiskt. Det började vara en tid sedan. Ja.
Mm.
Det fanns ett behov, skulle man kunna säga, eller en efterfrågan på att någon skulle lite fundera på att hur är det med sociala medier och hur påverkas vi och vad behöver vi tänka på? Så blev vi tillfrågade och vi har sen diskuterat senare att lite förvånade kanske själva efteråt att hur blev det nu så här att vi är varken influencers eller har mycket följare på Instagram
eller ens kanske riktigt som så här jätteintresserade
av sociala medier. Precis.
Jag tänkte just fråga, har ni ens, använder ni sociala medier?
Ja, nu är man ju som del av möjligheterna och utmaningen samma gång. Jag är med på Facebook och Instagram och LinkedIn. Twitter har jag faktiskt, är väldigt inaktiv där, men ett konto har jag.
Mm.
Mm.
Så ungefär på den nivån.
Ja, jag tror att jag finns säkert på flera sociala medier, men jag var ju med när det begav sig med Lunarstorm.
Mm. Aj, jo, det minns
jag. Som ju faktiskt var en av världens första sociala medier. Mm. Och som var väldigt stor, speciellt i Norden.
Mm.
Och man skulle kunna säga på ett sätt en föregångare till vad som sen var MySpace och sen Facebook.
Mm. Mm. Mm.
Idag så finns jag på kanske mellan 5 och 7 sociala medier.
Mm.
Plus att vi förstås via jobbet också har interna sociala medier.
Mm.
På det sättet aktiv.
Mm. Vad räknas de sociala medier? Nu har vi ju nämnt några, alltså det är Instagram, Facebook, jag är med i Snapchat på grund av att kunna hålla kontakt med mina barn, LinkedIn,
Twitter.
Nu är det väl ett samlingsnamn på olika kommunikationskanaler och plattformar var egentligen alla som är användare och deltar har möjlighet att själv skapa innehåll och kommentera och interagera med andra användare och kommentera innehåll och sprid budskap i videotext och ljud och kombinationer av de här. Skiljer sig från traditionell media just på den punkten att alla har möjlighet att vara med och bidra.
Mm. Så WhatsApp räknas ju också då till
sociala medier. Jag skulle i alla fall räkna WhatsApp definitivt till sociala medier. Social media finns också inom företagsvärlden idag, till exempel inom utveckling, kanske inom IT.
Egentligen de flesta webbplatser och plattformar har ju numera någon typ av ingrediens som ska kategorisera dem som social media. Redan att man trycker på gilla på nyhetsartiklar, kommer in att kommentera och kan diskutera. Så det är nog någonting som har
exploderat.
Brett, ja, precis.
Ja. I det här avsnittet nu då så så vill vi ju på något vis koppla det här till att vara människa och att vara kristen. Och de utmaningar som sociala medier kan föra med sig då, åt oss. Hur påverkas vi av sociala medier?
Om man börjar med forskningen så finns jättemycket forskning. Och jag har sett väldigt mycket tid på att forska om hur vi påverkas av sociala medier. Men faktum är ju att eftersom att fenomenet själv är ganska ungt. Mm. Så finns ju inte man kan inte tala om långtidsverkningar av.
Nej.
För att om man säger långtidsverkningar så skulle man kanske kunna säga att ett barn som har växt upp i ett hem där sociala medier har varit väldigt mycket närvarande. Så när barnet sen kommer upp till medelålder, då skulle man väl kanske kunna börja prata om långtidsverkningar. Mm. Att någon som har sett hela livscykeln genom sociala medier.
Mm.
Så här rent fysiskt, så nu måste man kanske lyfta fram att vi och undertecknade inte experter och kan inte presentera den här forskningen som forskningsresultat, utan man har fått sådana här små inblickar i olika forskningar som försöker ta med lite. Med det som bakgrund så rent fysiskt så finns det några saker som händer, och då är vi kanske inte direkt kopplat på sociala medier, utan det är mer baserat på skärmtid och användning av skärmtiden.
Ja.
Och sen så är social media någonting som drar oss tillbaka konstant.
Precis.
Och blir, man kanske drar på så sätt paralleller mellan social media och skärmtid och påverkningen.
Ja.
Mm. En av dem är dopaminet, alltså det här glädjehormonet som ger en belöningsreaktion i kroppen, till exempel när vi är hungriga och vi äter eller vi utom motionerar och så vidare, så ger kroppen en kick. Och under användning då, som vi tänker oss skärmtiden, så får vi snabba belöningar, konstant små saker. Vi har en liten, och det kan kännas löjligt att säga det, men det kommer en like redan. Mm. Så även om vi inte känner att oj, vilket glädjerus, så det är någonting som händer i kroppen. Och dessutom så jobbar de väldigt smart med de här like-systemen. Om man skulle komma åt att se vad som händer direkt, alltså när man postar någonting på Instagram, så skulle det vara kanske en 50 likes på några sekunder.
Mm-hmm.
Men de har algoritmer som sprider ut de här likesen, så att du får några nu, så får du några om någon timme. Kanske nästa dag visas några, och så
alltså
vidare.
Alltså det där är ju intressant.
Ja, det är byggt på ett sånt sätt så att det ska vara engagerande. Och det ska vara någonting som får oss att ständigt komma tillbaka och sprida ut de här små dopaminkickarna på en längre period.
Och det kan man ju konstatera att de lyckas ganska bra med. Att dra oss tillbaka om och om igen.
Ja. Det är samma hormon också som är aktivt vid förstås användning av rusningsmedel och sånt. Som gör att det blir beroendeframkallande.
Mm.
Mm. Så det var nog en av de här fysiska aspekterna.
Det verkar ju faktiskt vara så att vi blir beroende av, antingen ska vi säga skärmtid eller vill man kalla sociala medier. Men definitivt av internetanvändning, 5-10% enligt någon undersökning som jag såg, så säger att de kan inte riktigt kontrollera sin tid på internet. Vilket ju kan vara problematiskt. Och det här så gör ju också att om man söker sig mer och mer till internet så kanske man blir mer och mer socialt isolerad. Och forskning tyder också på att om man begränsar sin tid på sociala medier så känner man sig mindre ensam.
Mm.
Vilket ju skulle vara ett glädjande fenomen i ett samhälle där ensamhet blir ett större och större problem. Att man skulle kunna känna sig mindre ensam.
Mm.
Och tonåringar som använder mycket sociala medier löper större risk för mentala problem genom ångest och depression och utanförskap. Mm. Och igen, utanförskapen är kanske det som jag skulle ta fasta på.
Mm.
Att sociala medier gör att vi känner utanförskap.
Mm. Alltså det motsäger ju sig själv.
Mm.
Att ett socialt forum gör att vi känner oss mera utanför.
Jag tror att det har att göra med det att jag tror inte att vi egentligen är tänkt att umgås på det här sättet.
Mm.
Jag tror att som vi nu sitter och pratar så kan jag säga att om jag skulle säga någonting som sårar Isabella så skulle jag säga att hon blir ledsen.
Mm.
Och jag skulle få på något sätt en emotionell koppling till vår interaktion som vi inte får på sociala medier. Sen en annan aspekt på det här hur vi påverkas fysiskt, så har det visat sig också i vissa studier att det här vasopressinet och oxytocin i kroppen sjunker också när vi är i lång, alltså lång kontakt med skärmar och sociala medier. Det här kärlekshormonet som till exempel när efter en födsel och när modern tar barnet upp till bröstet så har man högre oxytocinnivåer också.
Mm-hmm.
Så man ser att det är det här som skapar band till människor. Och det är något som sjunker då vid lång skärmtid.
Mm-hmm.
Intressant, jag tycker jag känner det där också när jag har fastnat här. Lång tid och börja scrolla. Inte mår jag bra efteråt. Jag är lite deppig och
lite nog.
Avtrubbad.
Ja, och livet är tråkigt. Och vad har jag här och allt. Ja.
Ja, precis. Och sen så är det också kortisolet, det här stresshormonet som utlöses vid hög belastning och vid depressioner och panikångest och som faktiskt sjunker också vid tystnad och stillhet. Så när vi spenderar mycket tid vid skärmar och så här så får vi höjda kortisolnivåer i kroppen så att vi börjar gå runt med en konstant stresskänsla. Vi hinner inte med någonting. Och det är intressant vid perioden när man har som tagit beslut att nu ska jag faktiskt lägga bort telefonen en period, en vecka eller någonting. Så märker man ju hur mycket tid man har och hur långt det blir. Men när man använder den så då är man som inne i någon typ av stressmode att det är konstant någonting som ska ske.
Så är det, och jag tänker bara så här, om du sitter någonstans och har telefonen fram, så nu är det ju intressant hur blicken hela tiden går till telefonen, och du måste de hela tiden trycka igång den för att se att ska nu någon ha skickat någonting. Och
för att återkoppla igen till vad studierna visar så är att bara närvaron av en smarttelefon gör att vi får lägre kognitiv kapacitet. Alltså, vi är inte lika smarta, vi är inte lika skärpta om det bara finns en smarttelefon närvarande. Vi kan inte fokusera. För att nu har jag fram min telefon. Jag ska ju inte kolla på den här telefonen. Men om någon ska. Och så kanske man börjar i sitt huvud tänka efter att vad skulle kunna komma? Nu kanske någon skickar på WhatsApp. Eller kanske någon. Och så funderar man kanske på det här Instagram-bilden man satt upp just. Och så tänker man att nu kanske någon har gillat det här. Och att jag skulle kanske kunna kolla snabbt bara att har någonting hänt.
Yeah.
Och så lever man lite i två världar. Att å ena sidan så sitter man närvarande med sina vänner. Å andra sidan så är man upp på sitt digitala jag hela tiden för att nu är telefonen med.
Alltså det är definitivt ett hot mot närvaron.
Som kristna förhålla oss till sociala medier. Vad har ni för tankar där?
En sak som jag tänkt på så är att jag har ju inte ännu hittat någon bibelställe som säger att ni ska inte ha Instagram. Men däremot så tycker jag att en sak som kan vara bra att ta upp så att i Bibeln så står det att vi ska inte vara självupptagna. Och stolta, att vi ska istället vara ödmjuka och sätta andra högre än oss själva. Och får man nu på mitt Instagram så kan det vara att man åtminstone noterar att det här är Viktors Instagram och inte någon annans. Och jag kom till att tänka på mytologin om Narcissus i grekiska mytologin. Och det här är nu inte för att jag förespråkar grekisk mytologi. Nej. Utan bara för att jag tycker att det är intressant att man ändå visst någonting som vi tycks ha tappat idag.
Ja.
Som fångades av sin egen spegelbild och förtynade bort framför bilden av sig själv. Och det som jag tycker att det säger åt oss idag så att om vi fastnar vid bilden av oss själva så kommer vi att tappa bort oss själva. Han speglar sig i bilden av sig själv. Och jag tror att vi ska spegla oss i bilden av den som skapat oss. Den som vi är en avbild av. Och genom det så kommer vi inte att förtyna utan att växa.
Ja.
Och bli precis det som det säger att vi ska inte vara självupptagna. Vi ska vara upptagna med att lära känna honom som har gjort oss. Och det tycker jag är en sak som kan hjälpa mig åtminstone att hur ska jag förhålla mig till det här? Det var någon som frågade att när du ser en bild på en grupp med människor som du vet att du är med i, vem ser du först?
Nå, sig själv.
Jag tycker den där frågan är obekväm.
Nej, där alltså kunde jag svara ärligt.
Det är många år sedan någon sa den här saken åt mig och alltid ibland, så kan man inte säga, men alltid ibland så återkommer jag till den här frågan. Ja. Vem ser jag först?
Sen så tror jag att, nu får jag kanske lite på det här bort från det här kristna förhållningssättet, men rent generellt sett så visst är vi den sista generationen som har levt både utan och med sociala medier.
Det är så.
Som känner till hur man umgås på riktigt.
Mm. Ett kulturarv.
Ett kulturarv. Ja.
Vi är lite utrotningshotade, ja, precis. Faktiskt.
Nej, men att vi har på så sätt, inte vet jag om man kan ta på det sätt sig som någon ädel riddare på en häst och säga att man ska frälsa världen, men att vi har någon typ av ansvar och arv att föra vidare. Mm. Och dessutom då som kristna. Mm.
Definitivt är det så. Hur gamla var ni när ni fick er första telefon?
Pratar vi det här fasta telefonen på väggen eller?
Nej, jag tänker nog mobiltelefon.
Jag tror jag ska kunna gå på 5:an eller 6:an. Och jag minns att jag hade en limit på 20 euro per månad som jag fick ringa för. Mm. Och den fylldes nog väldigt snabbt.
Ja.
Jag tror vi fick ganska samtidigt. De kom ju på en och samma gång lite de här telefonerna blev vanliga.
Alltså jag var ju, jag tror att jag var 18, 19, 20 kanske.
Och jag var 15 tror jag, 15, 16. När jag har tänkt på det här hur vi ska förhålla oss, så tänker jag också att vi har ett ansvar där också vem vi följer på sociala medier. Att där kan vi också ta ställning.
Mm.
Och vi kan, nu som då gallra bort, att hur bygger den här personen upp min självkänsla, min gudsrelation? Mm. Vad händer med mig när jag följer den här människan? Och där tänker jag att vi har ett ansvar som kristna.
Ja, där tror jag också att vi kan koppla det till hur vi påverkas. Ja. För att om du följer någon som påverkar dig väldigt negativt och du jämför dig och så här, så är det ju definitivt inte konstruktivt.
Så är det ju allt det här massiva bruset som kommer på sociala medier, så är ju på sätt och vis normskapande också. Vi blir vana med det vi ser och då riskerar vi då igen. Det ena var det att vi faller i diket att spegla oss mot oss själva, men det andra är det att vi riskerar att spegla oss mot andra. Mm. Och det är inte heller rätt. Nej. Utan ja, vår identitet ligger inte i vad vi presterar eller vad vi borde prestera, utan vad Jesus har gjort för oss.
Mm. Jag brukar ibland ta upp med våra unga ledare i församlingen att man kan fråga sig själv att är man ett termostat eller en termometer? Kommer man in och visar vad temperaturen är i rummet? Eller kommer man in och ställer temperaturen i rummet? Alltså påverkar man eller påverkas man?
Mm.
Och jag tycker att det kan vara en väldigt bra måttstock för en själv också på sociala medier. Följer jag bara med alla flöden och bara får med strömmen, eller vågar jag också sätta upp saker som kanske blir ett termostat? En termometer eller termostat? Mm. Så jag tror att det kan vara väldigt viktigt för oss att, precis som du sa också, att tänka på att vad följer jag och vad gillar jag?
Mm.
Till exempel vi har Netflix hemma och de serier eller filmer som vi ser så får flera visningar.
Mm.
De filmer som får flera visningar visas högre upp och får mer reklam. Även om man själv kanske inte har problem att se på en serie, så kan man tänka på att jag är nu med och lyfter fram de saker och de värderingar som den här serien eller då Instagram-bilden eller tweeten eller vad som helst lyfter fram genom att bara titta på den. Så jag tror definitivt att det är väldigt viktigt att rensa upp sitt flöde ibland.
Mm. Ja. När jag tänkte på det här med hur vi ska förhålla oss som kristen, så tänker jag på det där bibelordet: genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Det där med stillhet som du, Joakim, också nämnde lite om. Att det är så otroligt svårt att stilla sig. När du har den här skärmen liksom redan i huset och du vet att den finns där.
Men vilka utmaningar finns det för oss då? Om vi tänker på sociala medier och internetvärlden och Netflix. Och alltså, listan blir ju snabbt lång.
Nej, jag tänker åtminstone att en sak som jag bara själv har noterat. Mycket kunskap ska summeras i en catchphrase. Att stora problem så ska man kunna summera bara i en enda mening. Genom en enda tweet. Eller en liten motivational quote.
Är det bra, Isabella, när vi inte riktigt förstår de här begreppen? Alltså, cut-face. Cut-ansikten, vad har det med det här att göra?
Ja, vi behöver nog lite förklaring, märker vi.
Catchphrase. Ja, alltså en fras, en slogan, en slagkraftig slogan. tänker carpe diem, fånga dagen, som innehåller en hel filosofi bakom sig. Mm. Personligen så kanske jag inte helt ställer mig bakom just den saken, men som ett exempel. Och jag tänker på att det blir väldigt svårt om en hel generation växer upp med att all komplicerad problematik ska gå att lösa genom en enda mening. Mm. Mm. Då vi ser att vi har inom politik, inom forskning, inom filosofi och debatter, så har vi debatter som man kan diskutera i tiotals timmar. Mm. Och ännu inte vara riktigt vid en bra lösning. Mm. Konflikter i världen. Men så kommer man kanske då med sin kunskap och sina catchphrases, sina slogans, och tror att vi ska kunna lösa väldigt komplexa problem med en enda mening. Mm. Mm. Så det är den sak som jag ser som en utmaning, att hur ska vi till exempel kunna ta till oss Bibelns hela budskap?
Ja, precis det.
Summan av ditt ord är sanning, Gud, som det står i Saltaren. Mm. Så att vi inte till exempel lyfter ut allt samverkar till det bästa för de som tror. Och så tror vi att nu kommer ju allt att gå bra för mig.
Ja, precis.
Och glömmer att hela kontexten, hur var det med jobb? Mm. Allt gick inte bara bra för jobb. Inte hela tiden åtminstone.
Nej.
Att vad betyder det här egentligen? Mm. Och vad är det här hela visheten som ligger bakom allt samverkar till det bästa för de som tror?
Det där var intressant. Det där har jag inte tänkt nå på. Det är fint att få det som utlagt så här.
Mm. En annan grej där är lite in på samma spår, men att ett annat perspektiv, så är att när vi sen då komprimerar den här massa informationen till en catchphrase eller en quote eller någonting sånt här, så betyder det också att det finns ju ofantligt med utrymme att lagra de här och sprida de här quotesen. Mm. Många av dem innehåller sanningar och mycket innehåller lögner, vilket gör att det blir ju svårt för oss också att kunna sålla ut vad ska jag ta till mig. Mm. På olika nivåer så känner man till att skärmen är inte bra. Och vi kanske ser konsekvenserna av det redan i våra egna liv. Men även fast vi känner det som en sanning, så tar vi inte till oss det. Mm. Att vi blir likgiltiga för att nu vet jag inte vad man ska ta för exempel. Det är klimatförändringar och jag skulle inte borde använda plast. Och jag skulle borde gå till jobbet och jag skulle borde prata mer med folk. Och jag får
alla andra gör ju.
Precis, ja. Att vi har svårt att ta in de här sanningarna som vi får via media. Som lite som Rom 2019, att ja, det goda jag vill göra så gör jag inte, och det onda jag inte vill så det gör jag. Att även om vi vet sanningen så följer vi inte sanningen. Skärmen och sociala medier är ju inte egentligen utmaningen, utan utmaningen ligger ju djupare hos oss, att vi har ett hjärta som är bortvänt från Gud. Och det här är bara ett sätt som det syns i våra liv.
En sak som jag tänker på också, så är att sociala medier och skärmtid så föder hos oss, tror jag, en tanke på sån här att här och nu ska all glädje vara. Man brukar tala om delayed gratification eller instant gratification. Att ska nöjet vara här och nu, eller ska det vara förskjutet någon gång i framtiden? Att om vi tänker oss till exempel en person som studerar ett ämne, så gör man det ofta för att man vill ha ett yrke inom ämnet. Och det kan handla om åratal av studier innan man får sitt lilla A4-ans papper som säger att nu är du klar och så kan du få ett yrke. Eller någon som håller på med en uppfinning eller driver ett företag eller har en idé som du vill driva fram.
Eller spara pengar till någonting.
Definitivt. Ja. Ett långsiktigt mål som man är redo att uppoffra mycket för just idag. Och det här så tror jag att en risk med sociala medier, att vi tappar perspektivet av att det finns långsiktiga mål. Och kristendomen är ju definitivt det här delayed gratification.
Ja.
Vi ger upp mycket av, vad man ska säga, den här världens härlighet. För att vi tror att det ska komma någonting som är så mycket bättre. Och hur många exempel finns det inte på kristna som har givit upp karriär, hus och hem, fosterland, vänner, familj, för att tjäna Herren eller för att följa Herren eller för att gå mot strömmen. Och hur många som inte också idag förstås ger upp sitt liv för att de tror att det här som man nu ger upp så väger så lätt mot den härlighet som ska komma. Så jag tror att vi kan få problem med att vi får en sån här vad är nyttan för mig nu mentalitet. Att varför ska jag göra det här om det inte ger någonting åt mig just nu?
Och där finns ju också kopplingen till dopaminet, tror jag, att när man kör ett sån här långtidsprojekt, man har någon studie eller någonting, så då är dopaminutsöndringen i kroppen sen när man når det är också större.
Just ja. Mm.
Men där sitter vi med skärmen i handen och trycker på likes och tar in likes och så får vi bara små kickar och så är vi nöjda. Mm.
Mm. Jag tänker att om vi börjar minimera informationsmängd till just små slogans och vi glömmer det här med förskjuten lycka så att säga, som är inne i framtiden, så kanske vi riskerar att börja läsa om Josef till exempel, så läser vi bara delen då hans bröder bugar inför honom. Och så glömmer vi att det var en lång tid innan som var förskjuten lycka.
Jo, jag tycker ju om berättelsen om Josef.
Jag tycker jättemycket om berättelsen om Josef, av många orsaker.
Det finns så mycket där.
Och där så ser jag en sån här, just att vi väljer bara de goda bitarna. Att när vi läser om jobb så läser vi bara sista meningen. Precis, att han fick ju faktiskt mer än vad han hade i början.
Och så kan vi ju också läsa det där att han var så gudfruktig och så Herren tog och Herren gav lovet. Var det här
Jo. Att det var nästan inte ens kämpigt.
Nej, precis. Jo, det gick så bra för honom.
Det blir ju på sätt och vis en ond spiral också. För när vi är inne i det här och vi får gilla läget eller inte gilla läget, men vi tycker om att få likes och att folk kommenterar och bra skriver ett fint foto och det här hela grejen. Men så märker vi och lär oss själva också att ifall att jag försöker kommunicera ut ett komplext dilemma och skapa en åsikt, så är det ingen som bryr sig. Så ingen gillar det eller ingen. Vilket betyder att jag behöver då lära mig att komprimera det jag vill ha ut till en phrase för att folk ska orka läsa det och interagera med det.
Det där nämnde faktiskt läraren om det, jag var på ett föräldramöte häromdagen i högstadiet, att de har så stora utmaningar med att barnen är så vana med det här quick fix.
Ja.
Varför måste vi läsa historia? Ja. De ser inte varför de överhuvudtaget ska studera någonting som de inte är intresserade av. De kan inte tänka det här långsiktiga.
Finns det ännu några utmaningar som ni har tänkt på?
Jag har tänkt på att vi ser mycket livet genom en kameralins idag. Och nu kan ju det här låta lite klischéaktigt, men så här att är vi verkligen och upplever livet? Jag har tänkt ofta på att man sitter på en restaurang och så ska det få tas en bild av att alla sitter vid bordet. Och för mig så upplever jag att det räcker med att vi sitter vid bordet. Att det är det som är grejen. Hur ofta får jag nu tillbaks och titta på de där bilderna, sist och slutligen? Kanske en gång, nu som då, ibland kanske jag får tillbaks till någon tid då jag varit utomlands och gjort någon speciell sak. Men om vi alltid gör det, alltid lever livet genom en kameralins, så tror jag nog att vi riskerar att, hur ska vi kunna umgås ansikte till ansikte med människor när det alltid är en kameralins i vägen? Ja. Det finns ett citat som går ungefär på svenska, att aldrig tidigare har så många så grundligt dokumenterat sig själva åstadkomma så lite. Och det tycker jag beskriver en del av problematiken, att om man går i livet och allt man ser är ett montage för en Instagram-bild.
Precis,
Och jag upplever att ju aktivare jag är på sociala medier, ju mer lever jag livet som om allt ska tolkas in i hur får jag en twist på det här så att det passar i mitt flöde. Och då tror jag ju att vi förvränger hela tillvaron. Då lever vi inte livet så som Gud har tänkt att vi ska uppleva dagen. Då någon kommer med sitt problem så blir det kanske en filosofisk diskussion på ett Facebook-inlägg att jag hade en så djup diskussion med en vän idag.
Ja.
Som man lite försöker förvränga så mycket så att ingen känner igen sig, men man känner nog ändå att man vill lyfta fram det här, för det här är någonting som man passar så bra i ens flöde. Så det ser jag som en risk att vi glömmer att bara så att säga njuta av färden så länge den går att njuta av.
Det där känner jag så igen, för jag har ju bloggat i många år. Och jag minns, precis som du sa, att man tänker som livet genom att hur blir det här ett bra blogginlägg? Imorgon ska jag på det där eventet, att vad ska jag ta för bilder och hur ska jag få det att låta bra? Alltså man missar ju som faktiskt den där upplevelsen, för man tänker bara genom skärmen hur det upplevs av andra. Och jag hade också som jag tänkte också med det här utmaningar, att det tar tid från det som på riktigt betyder någonting. Alltså det tar tid bort från familjen, vännerna. Just det här att vara här och nu.
Och det är ju intressant. För det är ingen som kräver att vi ska vara där. Utan vi själva gör det här valet. Mm. Att jag väljer att sätta tid på den här apparaten som är dötting. Mm. Och så har jag en underbar familj.
Mm.
Eller vänner som jag ska kunna umgås med. Eller vad som helst som är av mera värde.
Ja. Det berättar ju för ditt barn till exempel att din telefon är viktigare än vad det är.
Mm.
Om du väljer att lägga jättemycket av din tid. Mm. När de kommer och ska berätta någonting eller så här. Hur kan vi då använda sociala medier vettigt?
Som inledning så, vi behöver ju finnas där var människorna finns.
Mm.
Vi bär på livets värdefullaste budskap.
Mm.
Och ser man det på Facebook och Instagram och de här så de rör sig på nästan 2,4 miljarder människor på Facebook och Instagram. Strax under kommer tvåa på antal människor. Och det behövs kristet material i bruset av allt material och kristna åsikter och så vidare. Så det kanske är en sak att vara aktiv där man kan vara, inte vara en aggressiv debattör utan om det är möjligt identifiera folk som man ser att ha genom det här en person som man ska kunna prata med till exempel. Mm. Att det här verkar vara någonting som inte fungerar, som inte stämmer. Någon mår dåligt eller en debatt som spårar ur att på något sätt bara en motvikt till det här normskapande massiva monstret som kör fram.
Ja.
Det tänker jag också på att vara med och skapa det här contentet.
Mm.
Nu har vi den unika möjligheten att nu har inte de traditionella medierna på gott och på ont monopol på nyhetsskapande mer.
Nej,
och det betyder sant. Också att vi kan gå till motattack.
Mm.
Vi kan välja att lyfta fram kristna medier.
Ja.
Till exempel om jag tänker på relationer och samlevnad, att studier visar att de som har levt i ett samboförhållande så är mycket mer troliga att gå skilda vägar.
Mm,
sådana saker som kanske inte traditionella medier är jätteintresserade att lyfta fram. Nej. Så kan vi välja nu plötsligt att lyfta fram i våra flöden och säga att det här var en intressant sak för övrigt.
Mm.
Till våra kanske några hundra följare som kanske eller kanske inte ser det och noterar det.
Mm.
Sen tänker jag att visst är det fantastiskt att vi idag kan diskutera utmaningar och möjligheter med sociala medier nu kring det här bordet.
Mm.
Och flytta den diskussionen genom tid och rum
mm.
så att andra kan ta del av den imorgon
ja.
Eller om 3 veckor eller 13 år.
Mm.
Och
ja, det innebär ju enorma möjligheter för missionsverksamhet. Mm,
definitivt.
Ja.
Och ett stort ansvar också för att det man sätter upp så betyder ju också att det finns där.
Ja. Mm.
Så har man med sig dåligt innehåll i det också så får man ju minnas att ja, när det är där så är det där.
Mm.
Och det finns spår av det vi sätter upp för all framtid.
Ja, så är det. Mm.
Jag skulle säga det som en möjlighet.
Ja.
Det att det alltid finns spår av det betyder också att om man en gång sätter Jesus på Instagram så kommer det alltid att finnas spår av Jesus på Instagram.
Ja, man kan ju vara rädd för det här hela tiden och tänka att det här är usch, nej, att vi kan inte.
Mm.
Vi kan inte som använda det här för att vi dras bort, men det är också bra möjligheter.
Mm.
Både att ta del av undervisning, om du väljer att suka dig till sånt.
Mm.
Och samtidigt också sprida evangeliet om Jesus Kristus.
Visst är det fantastiskt att vi idag så har jag möjligheten att på väg till jobbet lyssna på världens främsta teologer.
Mm.
Och deras diskussioner och möten med icke-kristna, med sökande personer och folk som vill ta del av det här. Eller världens främsta vetenskapsmän genom att fara på YouTube och sök.
Mm.
Mm.
Och det är ju fantastiskt för att nu plötsligt så finns kunskap tillgängligt.
Mm.
Både positiv och negativ kunskap. Och det är det som är kanske det jobbiga med sociala medier. Mm. Var är filtret?
Ja,
för när alla skapar content så är det svårt att filtrera.
Mm.
På gott och på ont hela tiden. Ja. Och det är det som är kanske det är så utmanande med sociala medier. Mm. För det är hela tiden båda sidorna av myntet synligt.
Mm.
Ja. Leva i världen men inte av världen.
Ja,
precis. Mm.
Där har vi nog att fundera på. Hur ska det se ut rent praktiskt?
Definitivt.
Det medför ju en massa verktyg också, riktigt som här på praktiskt plan, att skapa evenemang och ha grupper för att diskutera just nu ungdomsarbeten eller ungdomssamlingar och så vidare. Jag har varit med och använt det till sånt. Det är också en möjlighet som man får minnas att alla de här verktygen som kommer med så kan användas till goda syften och till mindre goda syften.
Så är det.
Där har vi ju likadana möjligheter som alla andra som kristna att dra nytta av det.
Jo, det är ju jättebra, just som att hålla kontakt med och samarbeta och liksom kunna dokumentera saker i samma, på samma plats och så här, så finns det ju massor av verktyg som man kan. Om vi tänker på familj, nu är ju Joakim, du har en son och Viktor, ni är på gång och ska bli familj om allt går vägen här alldeles snart. Och vi har ju också familj. Mm. Vad har ni tänkt om när det gäller att fostra era barn inom det här med sociala medier? Mm. På något vis kan jag uppleva att för oss som nu har växt upp då halva livet utan och sen halva livet med, så var ändå inte förberedda när vi fick barn på hur det kommer att se ut i praktiken.
Åtminstone för min del att det inte finns någon färdig utritad strategi med verktyg och murar och så här. Utan sanningen är väl den att vi alla på sätt och vis har vår egen lilla kamp med sociala medier. När man känner att man skulle först behöva få de egna rustningen i skick för att man ska kunna berätta åt någon annan hur man ska göra det.
Jag hörde på en föreläsare från Sverige, hon har varit här i Nejden och föreläst mycket. Så hon var ganska sådär, hon förespråkar fri tillgång till sociala medier och nätet för barn. Det viktigaste är att du ser barnet och hur det mår. Mm. För att för vissa barn kan sociala medier och internet vara den enda vägen ut. Alltså om de är mobbade, de är ju kompisar. Så hon sa att för vissa är det den enda glädjen i livet.
Ja.
Mm. Men nu var jag som mamma där ganska sådär att åh, fri tillgång. Jag tror ju nog ändå på regler och
precis.
Och att vi kör ju inte mera med skärmtid som förr. Alltså 2 timmar skärmtid lyckas inte idag.
Mm.
Men ändå, fri tillgång tycker jag låter lite väl tilltaget.
Definitivt, ja. Och så är det ju alltså, det här ändå vägen ut om man är en mobboffer eller så här, så är det ju också en massiv väg in, får man minnas också. Det, man kan inte utsätta sitt barn för att vara fritt på en plats där var allt möjligt kommer att falla framför ögonen, om man säger så. Att på något sätt så behöver man nog ha, tänker jag som förälder, vara den som är ansvarig att visa och undervisa sitt barn om hur ska ett sånt agerande vara framför skärmen eller skärmtid. Mm.
Och det tänker jag att vi behöver göra ändå som vuxen fast vi har vår egen kamp.
Absolut.
Att det, fast vi har vår egen kamp, så det tar ju inte bort vårt ansvar att ändå liksom försöka föra fram någon slags sund inställning.
Ja. Jag kanske tänker också att det här med fritillgång, så man kan fråga sig själv att skulle det vara bra om jag skulle ha helt fritillgång och inte sätta gränser för mig själv på internet eller sociala medier.
Fast du har ju egentligen fritillgång, för du är vuxen.
Jag har fritillgång, men jag väljer ju att inte ha fritillgång.
Precis,
och där är kanske skillnaden från ett barn som inte har full kapacitet att se konsekvenser av sina handlingar.
Exakt.
Och där måste man som vuxen, tror jag, stika in och vara det här filtret.
Ja.
På ett sätt så tycker jag att diskussionen mycket väl så ska gå också kring barn, men jag tror att vi ska vara mer, det är lätt för mig att vara så att säga, jag har ju den perfekta strategin.
Ja, och du är ju den perfekta strategin. Jo,
jag har ju inte misslyckats. Så mina teorier är ju helt, det är ju omöjligt att motbevisa.
Jo, nej, det är...
och där så tänker jag att på ett sätt så gott och väl att vi diskuterar kring barnens och ungdomars men på ett sätt att vi ska sväng bilden och vara så här att leda genom exempel. Lite på samma linje som Joakim var in på, att hur ska man försvara andras hus om man kan försvara sitt eget? Och det här med flisan och bjälken tycker jag är ett bra exempel också här. Jag tycker på ett sätt att många ungdomar och barn kan jag inte uttrycka mig. Jag ser inte så mycket barn på sociala medier.
Nej.
Men ungdomar skulle jag definitivt säga att på ett sätt hantera sociala medier bättre än vuxna. De kanske har förstått på ett sätt det här med att det sätter upp så är verkligen där. Och alla ser det. Om inte de ser det direkt så kan det bli en screenshot som blir skickat någonstans. Och jag tror inte riktigt att speciellt, nu kanske inte vår ålder vuxna, men lite äldre ännu, så har kanske inte helt förstått det här med att när man sätter en kommentar på
låt oss säga ÖT eller Ilta Sanomat eller någon annan tidning, så är den där.
Mm.
Och netiketten brukar man tala om, vett och etikett, men netiketten.
Mm.
Offentligt så är den högre hos ungdomar. Privat är den lägre hos ungdomar.
Mm.
För att sinsemellan, jag tror att den här mobbningen så sker ganska mycket i det tysta.
Mm.
På de slutna forumen där det finns några personer och så fryser man ut en person.
Ja.
Mm.
Men hos vuxna så upplever jag att den här, om man ser mobbningen på nätet, så sker offentligt.
Just så, ja. Mm.
Att ser man debatter där det är kristna och kanske icke-kristna.
Ja.
Så väldigt tråkigt tycker jag att båda sidorna har ganska mycket att lära sig i netikett.
Så är det
att
nog.
Även, även vi kristna får ta till oss av
definitivt.
Diskussionen.
Mm. Jag tänkte på det här som du sa, Viktor, med alltså den här kampen, alltså vuxnas ansvar och att där så finns, som vi nämnde tidigare, att egentligen så är ju inte utmaningen som är, utan utmaningen är våra hjärtan.
Mm.
Och där kommer vi aldrig att bli färdiga. Vi kan inte tänka oss att, lite som du var in på Isabella också, att när vi har den här perfekta strategin, när jag har mitt i kik, så då kan jag börja lära andra.
Mm.
Den kampen behöver vi föra och vi behöver leva i helgelsen, och som är nog en tentakel i helgelsen, där vi får se att jag behöver Jesus istället för den här apparaten och så vidare.
Mm.
Men det betyder inte heller att fast jag inte är fullt helgad så ska jag inte stå i tjänst och inte göra min del.
Nej,
precis. Mm. Ja, bra poäng.
Ja. Mm. Sen när det gäller just det här med om man ska begränsa då eller tillåta, så hörde jag för några dagar sedan en bra kommentar som gick så här, att en god relation är bättre än full kontroll.
Mm.
Och det tycker jag man kan anpassa till det här med skärmtid och barn. För att jag tror inte heller att vi ska vara poliser på det sättet att vi hela tiden är på våra barn. Med det där, för det är ändå, de växer upp med det här och ja, vad tänker ni om det där?
Absolut, och att gå in i barnens värld, att så titta vad de tittar på, ta del av det, diskutera.
Mm.
Oh ja, men jag tycker att det är så jobbigt, för det är så vansinnigt ointressant med Minecraft och Lego City.
Ja, men det är kanske just det, och det tycker jag också mig se bland ungdomar, att om man vill skapa ett förtroende att diskutera saker med sitt barn eller sin ungdom, så kanske man kan minnas att det kanske inte är jättelätt för ungdomen eller barnet att komma fram till en förälder som sitter med telefonen framför ansiktet.
Nej.
Och diskutera de här sakerna. Kanske inte överlag lätt att diskutera med en förälder till och med.
Periodvis inte, nej.
Om jag går till mig själv så kanske det var så att inte var det föräldrarna först på listan. Vem av vuxna som jag ville diskutera med. Men jag tror att göra sig tillgänglig och att, som du var inne på också, att finnas i deras värld. Och även om det kanske inte alltid är det intressantaste, så tror jag att man hittar de här guldklimparna där man kan hitta en gemensam, lite som en brygga med kommunikation. Att det finns ett stort gap mellan generationer och åldrar, och har alltid funnits. Man skulle kunna säga att även de gamla grekerna klagar ju på ungdomarnas förfall.
Ja.
Så det är inte ett nytt fenomen. Det är
inget nytt under solen, säger predikaren.
Ja. Men jag tror att är det sport eller är det någon bok eller vad det är som det handlar om, så bara man hittar den här ena saken, så kan det vara bron som byggas så att man är helt över på andra sidan och kan diskutera även utmaningarna.
Så jag tycker, eller jag är själv kanske så naiv ännu, men sån på ett och ett halvt år, att jag tänker att om vi spenderar tid ute i naturen tillsammans och jag busar med honom där i skogen, eller om vi får ut och bygga en koj eller sparka en boll istället för att jag knäpper på YouTube och så ser vi på någon traktor där eller någonting, så kommer det att vara någonting som man blir intresserad av.
Mm.
Så naiv är jag ännu.
Kanske.
Jag tänker också att det är ingen vits att försöka hålla sig helt borta.
Nej.
Det är ju bara att konstatera med sig själv att det är ingen vits att försöka helt klipp bort mig själv från den här världen. Utan frågan är nog hela tiden att hur ska jag hantera det här på ett bra sätt?
Mm.
Det här är vår största möjlighet och vår största utmaning för den kommande generationen.
Mm.
Och nu står vi kanske inför den utmaningen som man kanske en gång upplevde med TV.
Mm. När den kom.
Att ska det här nu vara tidstjuven som tar all framtid?
Mm.
Och så har man på något sätt genom många generationer hittat sätt att okej, det finns saker här som vi kan använda till bra saker. Och det finns utmaningar.
Mm.
TVn var åtminstone begränsad genom någon slags censur före vad som sändes.
Mm.
Internet så har ingenting.
Nej.
Så det här är lite som det var striden före kriget.
Mm. Mm. Precis, ja. Mm.
Och sen så får man minnas det också, åtminstone från min del, att vad kan egentligen en förälder göra? Vad är det egentligen som en förälder försöker beskydda sitt barn från? Sist och slutligen så kommer en period när det här barnet kommer att på sätt eller annat säga hej då mamma och pappa, mm. att nu är det min tur att göra mina val.
Mm.
Förstås man kan vara med och hjälpa till att man ska göra det här valet på så goda grunder som helst. Mm. Men sist och slutligen så kommer det här barnet att tänka, om man uppfostrar som en kristen förälder, så kommer det här barnet att landa i Jesu händer.
Mm.
Och det ansvaret kan inte vi, inte vet jag om vi försöker göra det heller, men vi kan inte tänka oss att vi har det ansvaret att se till att det här barnet ska bli frälst, eller att det här barnet ska bli, som kanske är det här sista steget i de här små stegen vi försöker ta för att bygga en skyddsmur runt barnet för att det ska få en sund och trygg uppfostran och så vidare.
Precis.
Sist och slutligen så är det ju nåd.
Sist och slutligen är det nåd, ja. Ja.
Och då tänker jag, som vi har diskuterat någon gång i olika grupper, att det är ju Guds ansvar också att utrusta generationer för den tid som de ska leva i. Att där är det ju, våra barn är ju Herrens, som vi har sagt många gånger. Och där så handlar det många gånger som föräldrar, tror jag, om rädsla.
Mm.
Att vi fostrar utgående från rädsla kring de här sakerna, för att vi vet de här farorna och vi vet liksom vad som kan ploppa upp där och allt sånt här. Och då får vi igen svänga det tillbaka till Jesus, att i Jesus finns ingen rädsla och vi behöver inte gå omkring med den här rädslan, att jo, vi behöver vara medvetna om och vi behöver liksom guida våra barn så långt vår förmåga går.
Men hur tänker ni med, ifall att ni skulle bli tvungna att välja att vara konstant in i någon typ av social media, alltså konstant ha det framför näsan, eller att aldrig få vara delaktig? Hur skulle ni, alltså konstant utanför, hur resonerar ni kring det?
Hoops, Maria!
Inte det så enkelt. Men inte konstant online ändå. Mm.
Nej, jag tänker nog samma. Vad tänker ni?
Alltså det, jag tänkte på det, jag slog mig tanken att det här med att vi är sista generationen som har sett tiden före och den här tiden nu som den är. Jag tror att valet för kommande generationer skulle vara omöjligt, för man vet inte vad det andra är.
Precis,
men jag skulle nog helt klart välja utan.
Ja, det skulle jag också göra.
Helt klart.
Jag tror jag skulle göra samma sak.
Ja.
Och kanske har det nog att göra med det, att vi ändå har sett båda delarna.
Jag vet inte hur ofta jag har, då jag har varit stressad på mina barn, jag kan inte säga att jag ropar, men åtminstone med höjd röst sagt att när jag var i din ålder så hade jag ingen telefon. Det måste gå att vara en stund utan.
Jag tycker att det börjar vara roligt med det här, när det faktiskt är en grej, när man säger att förr så fanns det telefonen som var fast i väggen.
Ja,
att snart så får man börja använda det som en sån här rolig grej att berätta åt småbarn.
Att vet ni, när jag var med mina kompisar så satt vi i ett rum, vi hade ingenting, bara oss själva.
Och bara prata med varandra.
Ja,
och titta varandra i ögonen.
Ja, precis.
Jag tror att som kristna så kanske vi inte behöver fundera jättemycket på att vad är det jag missar? Det här med fear of missing out. Vad är det jag missar? Jag har någon gång tänkt så här att när jag ser bilder på någon som är ut på en fantastisk resa, och så kanske jag tänker att oj vad det skulle vara roligt att vara på det här stället eller med de här personerna eller vad som helst. Men igen så tror jag att vi skulle kunna återkoppla till att om vi hela tiden siktar bort från den plats där vi är just nu, så kanske vi på ett sätt inte helt har förstått vart vi är på väg. Åtminstone för min egen del så upplever jag att det handlar kanske lite om det, att om jag ser lite så här, vad är nu Grand Canyon jämfört med himmel och jord återskapad i sin fulla härlighet? Då kommer jag till en evighet att vandra omkring i en återskapad, en fullständig värld och se alla under som Gud har gjort. Och det här tror jag lite är fear of missing out. Att om jag inte nu får fara på en resa, eller om jag inte nu får den här senaste prylen, trenden, grejen, sociala medier, likes, vad som helst, så kanske jag missar det här. Men saken är för oss kristna att vi kommer aldrig att missa någonting. För oss så står en fullkomlig härlighet där det är erkännande av den högste själv som säger att du är min älskade son, dotter. Och det tänker jag att lite så här att som det står i Romarbrevet, att jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Nu skulle jag inte säga, kanske, jag skulle inte räkna det helt som lidande att vara en Nej. Stund utan sociala medier. Men för att dra en liten parallell. Ja. Och Joy of Missing Out, så tänker jag att jag kommer att tänka på en sångtext som jag minns bara en fras, att I have this hope. Mm. Att jag har det här hoppet. Och jag har det här hoppet om, och vi kanske som kristna har det här hoppet att jag kan missa saker i den här världen, för jag har hoppet om en ny värld. Och då kan det vara en glädje till och med att ge bort, om det då gäller skärmtid, pengar, bekräftelse, vad som helst, så kanske det känns till och med som en befrielse att ge upp någonting nu. Om man tänker fasta. Mm. Man ger upp någonting nu för att man har hoppet om att det här ska föra mig närmare det mål, långsiktiga målet. Så det kanske jag tänker på med Fear of Missing Out och Joy of Missing Out. Mm. Egentligen borde det vara förvånansvärt för oss kristna om vi möter i oss själv en rädsla att missa någonting i den här världen. Självklart känner vi den.
Jo, det gör
åtminstone jag.
Tack Viktor och Joakim för att ni ville vara med.
Tack för att vi fick komma också.
Intressant att få sitta och diskutera det här, den här saken med er också.
Verkligen, ja.